Det är fredagen den 22 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Välkomna till ännu en fredagspodd med Ledarredaktionen. Nu har vi alltså hunnit fram till den 22 mars och det är inte dåligt marscherat tycker jag.
Marscherat?
I onsdags morse passerade vi vårdagjämningen. Vi är alltså ute ur det där halvåret av mörker som fostrat vår stam och definierat vår nation. Nu väntar 6 månader av klart gryningsljus, glittrande fjärdar, trollsk älvdans och nakenbad. I dessa tider när såväl natur som öden skiftar, när såväl skymnings- som gryningsdunklet förlängs, så är väl porten mellan oss människor och världen bortom vår som allra tunnast. Det visste våra förfäder och förmödrar redan när de strövade omkring på de stora slätterna i öster, innan den stora vandringen mot solnedgångens domäner inleddes. De där åren och generationerna när varje aftonrodnad förebådade morgonens uppbrott och riktning, och de gamla väldiga lövskogarna som en gång täckte kontinenten för varje dagsetapp slöt sig allt tätare kring dessa vandrare. Go west, you will find a way. Mellan silverskimrande bokar, väldiga lindar och lönnar, under tak av massiva ekkronor och förstås jämte askar och almar, de ädlaste och heligaste av träd. Den som en gång tjänade virke och materia åt oss själva, den gången Oden och hans bröder, vandrade längs stranden av det stora havet och fann det som allt mänskligt sedan skulle stamma ifrån. Några som alltså stammar från just dessa, och under mina tirader har de slunkit in i poddstudion, det är mina kollegor. Skira och Rosenröda har de flockat sig runt mikrofonerna för att utdela domar över nyhetsveckan. De heter Paulina Neuding, Tove Livendal och Mattias Svensson, och som vanligt är det underbart att ha dem här hos mig. Välkomna!
Tack så mycket!
Tack.
Paulina, hur har din vecka varit?
Den har varit mycket bra.
Roligt. Mm. Du, vårtecknen flockas ju. Är det något särskilt vårtecken som du längtar efter just nu?
Ja, alltså när man, jag har sett vintergäck och man slås av att det är ljust plötsligt. Det
så
känns
är det.
Som något nytt.
Så är det, det var ett tag som sist. Tove, har våren kommit även till Fyrisåns stränder?
Ja, det har den väl i den form av det här liksom gråa, där de här gamla löven ligger fast och innan det här lite gröna gräset kommer upp däremellan. Men så att, i den mån så är våren kommen, men nu väntar jag på den här allra första tussilagon. Det tycker jag är vår för mig.
Så är det. Mattias, vi fick en försmak på våren och på säsongen förra helgen med match i kuppen. Vilka besked gavs?
Ja, AIKs vårform såg bättre ut än väntat och vanligt. Så framåt den mörka hösten lär ni få pisk som vanligt. Men
då är det för sent för att rädda tabellen, eller?
Ja, det brukar det vara. Men det är i alla fall en tröst när vi går mot mörkare tider att det är kolsvart och AIK-mässigt. Men dessutom spelas ju riktig äkta fotboll bäst i strålkastarskenet och i höst, lite fuktigt höstmörker. Men det är lång väg till dess. Och lite grann, jag tänkte på apropå veckan som varit och vad du sa om den tunna fernissan, så har jag lyssnat på astronauten Marcus Wandt och det var trots allt veckans höjdpunkt. Han har ju varit högt uppe.
Absolut.
Och det var en fantastisk berättelse där han tog med en i under resan, och en av de saker han hade bilder på illustrerad är ju hur tunt det här lagret är med atmosfären runt det levande jordklotet.
Och, där vi alla bor.
Ja, och det skiner i grönt och i gult faktiskt mot svart bakgrund i vissa tillfällen. Och där innanför lever vi alla och försöker göra det bästa. Men det är inte bara, det var ju den här klassiska iakttagelsen. De första som tog bilder från månen noterade ju just vårt livfulla klot och fick en annan värde. Det födde ju mycket av den moderna miljörörelsen. Men det är ju också i utblicken mot rymden han sa att man känner sig mer som en del av det. Stjärnhimlen ser ser ut på ett helt annat sätt och bildar en helhet. Så förhoppningsvis finns mycket kvar att upptäcka av möjligheter också där.
Det tror jag säkert. Det var väldigt fint berättat. Det första du sa där, som ni hör Mattias ibland förvirrad, och han talar ju inte för poddens redaktionella linje när det gäller fotboll. Men i övrigt, vi är tacksamma för de iakttagelserna.
Jag läste faktiskt, jag minns inte vad jag läste alldeles nyligen, om att det finns ett känt fenomen som heter typ astronautfenomenet eller så, att när man ser världen från rymden så drabbas man just av den här enorma känslan av vi är ett och så vidare.
Mm. Jag tror framförallt det var de 12 personer som har varit på månen, som alltså tittat väldigt, väldigt långt ifrån, har haft den upplevelsen.
Det är lite the thousand yard stare, att de får en speciell blick.
Det finns ju också ett syndrom som heter någonting med Jerusalem-syndromet, att när man anländer till Jerusalem så kastar man av sig kläderna och börjar predika och tros vara utvald av Gud. Har ni hört talas om det?
Det är riktigt. Ja. Det finns ju olika, det finns ju väldigt roliga olika syndrom. Ja. Jerusalem-syndromet är ju ett. Stockholm-syndromet känner vi till. Ja. Men sen så finns det Paris-syndromet. Känner ni till det?
Nej.
Har det med förälskar så att göra?
Nej, men det här är alltså på riktigt någonting som har drabbat japanska turister. Att de blir så chockade över att parisare är lite bryska i sitt sätt att vara. Alltså från ett japanskt perspektiv inte speciellt artiga. Och det här, vad jag, om inte det här är en myt, så har jag i alla fall läst att japanska ambassaden har liksom fått hantera japanska turister som mår väldigt dåligt därför att de uppfattar att de blir illa behandlade.
Antingen är det sant eller så har du just torkfört fördomar både mot fransmän och japaner här.
Jag har ju bott i Paris, så jag förstår vad de menar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hörrni, nu har vi pratat så mycket runt här så nu måste vi gå på det folk har kommit för, nämligen politiska snackisar. Jag tänkte börja med just en sådan som väl var den största under veckan. Det var Alice Teodorescu Måwe, Kristdemokraternas första namn inför Europaparlamentsvalet i sommar, som intervjuades av Dagens Nyheter. Hon sa massa saker i den intervjun, men mest uppmärksammat blev inte det hon sa om Kristdemokraterna, utan om ett annat parti, nämligen Sverigedemokraterna. Hon sa så här: jag har inget gemensamt med SD. Jag vill att Sverige ska fortsätta ta emot små allisar. Och då syftar hon då på att hon själv, när hon flyttade till Sverige, så var hon 5 år gammal. Hon talade också om SDs historia, att det inte går att förminska det faktum att SD grundades av nazister och rasister. Det är oerhört allvarligt. Därför undrar hon också varför SD-toppar som Jimmy Åkesson, Björn Söder, Richard Jomshof och Mattias Karlsson under 1990-talet gick med i ett högerextremt parti. Så här sa hon: jag tycker det är väldigt ologiskt om man inte har den sortens uppfattningar. Varför går man med i ett parti som har det? Om vi börjar där, det Teodorescu säger, är det på något sätt oväntat eller konstigt, tycker ni, Mattias, om du börjar?
Nej, men det är väl rätt befriande att hon talar om att det finns en ideologisk och värderingsmässig konflikt med SD, och bara för att man har beskrivit och sett problem med migration problemkomplexet, kriminalitet, terrorism och annat, så betyder inte det att man delar värdegrund eller ideologi med ett nationalistiskt och populistiskt parti.
Okej. Skulle du kunna säga så här att du har inget mer som SD, du vill att Sverige ska fortsätta ta emot Alice, du också, är hon i din position så att säga?
Min utgångspunkt är också, det tror jag gäller rätt många, att jag tycker det är värdefullt om Sverige kan vara, och i den utsträckning Sverige kan vara, en fristad för människor på flykt. Det märker vi ju nu med Ukraina, då tycker till och med Sverigedemokraterna det. Och på samma sätt så tycker jag att det är en rimlig utgångspunkt att människor ska kunna bo var de själva vill och inte nödvändigtvis vad staten vill. Men det finns ju också lärdomar att dra av asylinvandringen vi har haft under 2010-talet, och de behöver man balansera med.
Tove, blir du på något sätt förvånad över att Alice Teodorescu pratar om regeringens stödparti på det här sättet?
Nej, det blir jag inte, för att det är ju också så att nu är det strax ett val och både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som ett litet parti behöver positionera sig. Och jag tror att hon artikulerar det som ganska många kan känna inom borgerligheten, att ja, vi samarbetar med Sverigedemokraterna i regering och det var viktigt att göra det, men det innebär inte att vi tror att Sverigedemokraterna har blivit ett borgerligt parti, utan det finns skillnader och de behöver man också kunna tala om.
Paulina, hur många inom borgerligheten generellt tror du delar Theodor Eskos syn, och hur många tror du det är som känner att man har ändå lite gemensamt med SD?
Ja, men det är det här som är grejen. Alltså SD caterar ju till en allmänhet som inte fick under många år, inte hade något annat alternativ. Och om man är för en restriktiv migrationspolitik idag så har man fler alternativ än vad man hade förut. Å andra sidan har ju SD förändrats. Alltså vilka är SDs toppnamn till Europaparlamentet? Charlie Weimers är en hur anständig person som helst. Det här är ju en ny generation SD-are. Han är ju fostrad i Kristdemokraterna. Och sen så finns det Dick Eriksson som är, har varit aktiv i Centerpartiet, också en anständig människa. Så det här är ett problem, och sen så tror jag att Alice ställer till det lite för kristdemokratiska väljare, därför att Kristdemokraterna består ju av två falanger när det kommer till migrationspolitiken. Å ena sidan en sån här frikyrklig, mer folkpartistisk, snellistisk falang som är, alltid har varit för en omfattande migration. Och sen så finns den här mer hårdföra Sara Skyttedal, mer SD-nära falangen. Mm. Och det har ju inte så mycket att göra med SDs förflutna, utan det har ju att göra med den här frågan här och nu. Och där så ansluter sig Alice till en falang som jag tror inte människor hade placerat henne i. Och det tror jag ställer till det för KD faktiskt.
Men den här frågan då, hur många är det som inom borgerligheten eller inom Kristdemokraterna som känner att man har något gemensamt med SD? Finns det sådana? Kan man tänka sig då att den här mer hårdföra falangen beskriver ändå att man känner att ja, men vi står ändå ganska nära SD, eller?
Ja, alltså det mäts ju hela tiden var man står, och det är liksom för flera år sedan redan så ville ju en majoritet av borgerliga väljare att man skulle regera med stöd av SD. Så att, jag menar, för väljarnas del är det där inte, det är inte så stor dramatik i det där längre. Det är ju för politikernas del, därför att man gjorde så enorma stora åthävor kring att man inte fick röra SD och så vidare.
Ja, men för Alice Theodor Esko är det uppenbarligen en stor grej i och med att hon säger det.
Ja, ja visst. Ja. Och det tror jag.
Men det menar att hon är ganska ensam,
och
jag menar,
kolla vad SD gör. De går ju in och säger så här, titta, det är Folkpartifalangen ni får om ni röstar på KD. Rösta på oss istället. Och det tror jag inte gynnar KD överhuvudtaget. Men, Andreas, du har ju skrivit en text om det här, om att det finns ju trauma i botten här för borgerligheten. Och det är viktigt att vi pratar om det traumat. Alltså traumat av att man har tagit in det här partiet med en sån bakgrund. Mm.
Tove Paulina är inne på att Alice Theodor Esko riskerar att gå bort sig här lite och ställa till det för sitt parti. Tror du det också?
Nej, jag är inte så säker på det. Jag tror att den här konflikten som ju också, alltså det blev ju det eftersom Jimmie Åkesson reagerade också på det här. Och,
ja, vi ska komma dit sen.
Ja, vi ska komma dit. Jag föregår det. Men jag tror att det här kan tjäna dem båda, så att säga. Jag tror att de kan fånga upp känslor på olika håll. Så att jag är inte säker på att, jag tror att det finns många som resonerar som ja, tycker att det kanske inte, tycker att regeringssamarbetet var nödvändigt, men för den skulle inte vill utradera väggarna mellan partierna.
Nej, men för då kommer ju också till en grundfråga här. Att Sverigedemokraterna har blivit ett högerparti, det råder ju ingen tvekan om. Det har man främst blivit under de senaste 10 åren. Det var inte givet att man skulle gå den vägen, men där är man nu. Man är ännu inget borgerligt parti, skulle jag säga. Det vet jag, eller är det någon som säger emot mig?
Ja, jag skulle säga emot dig, därför att om man tittar på, jag menar, ta LO-kollektivet. Mm. Så Sverigedemokraterna har ju kampats med S om att liksom överta positionen av största parti. Så att, och partier är också sina väljare. Så att och när man tittar på politiken så, ja, alltså i vissa frågor så samarbetar man väl med höger, men det är ju inte högerpolitik rakt igenom.
Okej, så du tycker varken borgerligt parti eller högerparti?
Nej, de har valt att samarbeta högerut, men jag menar, synen på välfärdsstat till exempel, det är inget högerparti.
Nej, men jag tänker det här med att man är uttalade marknadsliberaler idag, man är anhängare av, alltså NATO-medlemskapet, det var en stor ändring liksom, för att komma in i den borgerliga, eller högerfamiljen så att säga. Paulina, du vinkar.
Men det här är ju ett globalt skifte, hur de här anti-etablissemangsrörelserna till höger blir den manliga arbetarklassens röst mot kvinnliga akademiker i storstad. Alltså det här, det sker ju inte bara i Sverige, utan det sker ju i Storbritannien och USA och så vidare också. Mm. Så att, det är svårt att säga vad som är höger och vänster idag på det sättet.
Mattias, har du någon input här? Om man ska placera Sverigedemokraterna i förhållande till andra högerpartier och till de borgerliga partierna?
De är ju, som Paulina är inne på, en del i just omritningen av den politiska kartan, och det kan man etikettera på olika sätt. Det tar sig också väldigt olika uttryck, ser vi ju nu i Europaparlamentsvalet. Det kan gå under polska Lag och rättvisa, som har blivit mer och mer perifera, eller Alternativ för Tyskland. Men det kan också ske som i Italien med Melonis parti, som ju har blivit mer regeringsfähigt och inser fördelarna för Italien med att samarbeta med EU i många frågor. Så det är ju en stor dynamik där, snarare än en samlad kraft. Men man ser en duktighet i att plocka upp olika frågor. Där det finns en konsensus är det väldigt stor chans att det här populistpartiet ställer sig emot den konsensusen, nästan vad den än är. Det kan jag se i till exempel alkoholpolitiken, där de enskilda motioner som kommer om att avskaffa Systembolaget, som jag sympatiserar med. Det är en mindre fråga i sammanhanget, men det är Sverigedemokrater som lägger dem.
Mm. I och med att invandringen har varit en så viktig del om hur Sverigedemokraterna definierats. Man har ju sagt då att de är onda, inte som oss, antidemokratiska, för att de har en annan åsikt om invandring. Sen antog ju övriga partier samma invandringspolitiska position, om än inte med samma motiv. Då är det frågan så här, hur ska man då, om man vill avskärma sig eller bygga en mur mot SD, vad ska man göra med det? För mig är det ganska självklart. Jag tycker exempelvis inte Sverigedemokraterna är ett borgerligt parti, för de saknar idéer om maktdelning, konstitutionalism, civilsamhällets betydelse, att politiken inte, alltså samhället är mycket mer än politiken, bla bla bla, ni kan allt det där. Jag vet inte om jag har hört det så tydligt, varken från de borgerliga partierna eller Socialdemokraterna, exakt var gränsen går nu. Ja, hur uppfattar du det?
Ja, men då blir det så här, då blir det att man börjar fåna sig. Alltså, jag kommer ihåg för några år sedan när det var diskussioner om SD och aborträtten. Då var det liksom, haha, vi har ju kommit på att ni är antidemokrater, för ni vill sänka rätten till fri abort från 18 till 16 veckor. Och så gjorde man en stor affär av det. Jag kommer ihåg Monica Saarinen satt i Ekots lördagsintervju i 10 minuter och höll på att grilla Jimmy Åkesson om de här 2 veckorna och vad det skulle då signifiera för enorma saker. Och då svarade Esther förstås med att säga så här, okej, 18 veckor då? Mm. Och så var det borta. Mm. Och så har man liksom investerat tungt i det. Så att, sen återstår ju liksom historien, och det är ju en helt riktig sak att fokusera på, såklart.
Men det är historien som återstår, säger du. I nutid ser inte du några ideologiska klyftor mellan SD och övriga?
Jo, för det sker ju saker hela tiden. Alltså, jag har ju pratat om Richard Jomshofs Twitter i den här podden många gånger. Saker förändras och saker flyter och flyttar på sig, men SD har ju idag inget intresse av att göra mer än vad man gör gentemot Alice Teodorescu och säga, jaha, kolla här, ni får Folkpartikod, vill ni ha det eller vill ni ha det riktiga SD? Och väljarna kommer i hög grad säga, nej, vi vill ha det riktiga SD.
Mm. Men då är du tillbaka lite i invandringsfrågan där, för jag tänker, jag fortsätter grotta där, för jag tycker det är intressant. Mm. SD är ju uttalade nationalister, det är inget annat parti som är det. Den svenska nationalismen har ju varit, den har ju alltid funnits, men den har ju varit en, vad ska man säga, en progressiv rörelse som alltid haft idéer, framförallt som svensk borgerlighet har ju alltid nationalismen kommit tillsammans med internationalism, har funnits till vänster också. Om vi tar Tove där, ideologiskt, hur mycket utmärker sig SD med sin nationalism jämfört med andra partier idag?
Den är ju, de räds ju inte att ta ordet i sin mun, alltså de är bekväma med det. Andra partierna har ju under senare år också försökt säga att nej, men ni ska inte äga svenska flaggan. Och nu minns det där Almedalen när Ebba Busch stack upp den här gigantiska flaggan och sa Sverige, Sverige, älskade land. Alla blev lite så obekväma.
Ja, men alla sossar och man kör med Sverigeflaggor.
Och när Magdalena Andersson talar om det.
Ja, och Stefan Löfven sa samma år där och vecka att han var nationalist. Så att de har ju försökt, men det är väldigt awkward för dem att diskutera de här begreppen. Och sen finns det andra som, men Mauricio Rojas skrev ju liksom där behovet av en liberal nationalism. Så det är ju en kamp om vad man fyller det med. Men jag ser ju inte som att de borgerliga har ju inte min uppfattning är att Tidösamarbetet, ja, det är på ett antal frågor, men det finns ingen vilja om att det här ska växa samman och bli någonting som vi ska tycka lika, utan det är ganska krasst. Vi samarbetar kring de här frågorna för att kunna liksom driva dem. Mm.
Det är parlamentarism.
Ju, ja. Det finns ju i alla fall, tror jag, både inom Moderaterna och Kristdemokraterna, några som ser det här som ett gemensamt konservativt projekt. Jag tror det är väldigt lite minoritet och ett sådant projekt skulle aldrig samla en väljarmajoritet, så det är dödfött att driva det, men jag tror det finns.
Mm. Tror inte du det? Säkert. Ja.
Men det finns, alltså, jag håller ju inte med Paulina här om att historien talar till SD. Jag tycker att borgerligheten är så artig eller möjligtvis räddhågsen kring sin egen historia. Jimmy Åkesson går lös om finborgare och sånt där, men det är väldigt mycket finborgare av olika schatteringar, både flyktingliberala och flyktingkonservativa av olika schatteringar som har tagit upp problem som hedersproblematik, medborgarskap, islamism och annat.
Du ska snart fortsätta med det. Jag ska bara ta in det så att vi förstår vad det här handlar om. Jimmy Åkesson, det tog väl någon dag, men sen reagerade han på Twitter och då skrev han så här, apropå ingenting alls började han, men det var ju förstås apropå någonting alls. Jag har alltid haft så ofantligt svårt för dessa självgoda finborgare. De som i all sin förnämlighet uttrycker lite lagom realism, men samtidigt antingen för fina eller för ängsliga för att röra sig utanför det av det vänsterliberala etablissemanget bestämda ramarna. Som istället låt de inte lika fina och värdiga göra grovjobbet, kratta manegen och ta den riktiga skiten, för att sedan peka fingret mot den oborstade och obildade pöbel i syfte att befästa sin egen position som finare. Ynkligt, skrev alltså Åkesson med anledning av Theodor Esko. Du får fortsätta, Mattias. Vad är det Åkesson menar här egentligen? Vad är han ute efter?
Ja, men han är ute efter att hävda liksom att ja, SD har haft rätt och sjuklöven har haft fel och borgerligheten och sådär. Jag tycker att det är lite grann utifrån, och låt oss titta då tillbaka, så menar jag att i de flesta sakfrågor så är det snarare borgerliga debattörer av olika schatteringar som har tagit upp olika problemkomplex, från svårigheter att komma in på arbetsmarknaden till att, som Paulina och Johan Lundberg skrev om på DN Debatt, att dagens flyktingmottagande, alltså 2000-talet kring 2010, liknar inte den historiska invandring som många höjt till skyarna för att den berikade oss och sånt där. Asylmottagning är något annat än invandring av kompetent arbetskraft och så vidare. Mycket av den debatten har förts av borgerligheten, har belyst på olika sätt av borgerliga röster. Där skulle jag snarare vilja hävda att man skäms. Det finns liksom en diskret skam av att liksom man har inte velat påpeka det. Vad har SD gjort? Jo, de har vunnit skrikmatchen mot vänster. De har stått ute på gator och blivit överrösta av glåpord och annat. Men de har också själva delat ut rätt mycket. Ta de här, den här kristdemokratiska vänstern som Paulina pratar om. Det är ju kyrktanter som 2015 gick ut, gjorde sitt bästa för att ta emot alla som kom. Det blev för många, det överbelastade system och annat. Och de kanske inte hade rätt om det riktiga i att ta emot folk, men de gjorde rätt medan de överröstes av glåpord för detta av Sverigedemokrater som kanske hade rätt, men kanske inte på ett bra sätt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Paulina, vad tänker du om Åkessons utspel?
Jag tror att det är jätteviktigt att prata om status i det här sammanhanget. Alltså, jag var där när hela den här diskussionen pågick. Jag vet hur otroligt svårt det var att påpeka problem med invandringen och sen dra slutsatsen invandringen är för hög. Det var liksom förknippat med att man kunde förlora sin försörjning. Man blev utmålad som allt möjligt, väldigt otäckt. Alltså att bli anklagad för rasist i offentligheten, det är faktiskt ganska obehagligt och det kräver väldigt mycket. Och, alltså, bara för att ta ett exempel, Det finns en intervju som jag tror att jag återkommer till i text i alla fall på ledarsidan, som Janne Josefsson gjorde för Uppdrag granskning när han var i Malmö. Och då var han i Almgården som ligger nära Rosengård och intervjuade två kvinnor, två svenska kvinnor, uppenbarligen arbetarklass, som berättar att det är för jävligt där de bor. Och de röstar på SD eller invandringen för höger och liknande. Och då säger Janne direkt så här, men är ni rasister då? Eller då är väl frågan om ni är rasister. Och så säger de, nej men vi är inte rasister. Det här är så här, man vågar inte gå ut med hunden här, förstår du? Och att säga det då, jag tror att det var 2010 kanske, det var låg status. Det var att visa att du är längst ner. Och sen när allting skiftar, när alla i finrummen kommer fram till så här, men nu är det förnuftigt att säga att det blev lite för mycket år idag. Så här. Det är ingen som kommer tillbaka till dem och säger så här, hörni, nu får ni ha hög status, så har vi låg status ett tag, så byter vi. Okay. Utan alltså, statusleken är redan avgjord. Och det här är ju det som, när Jimmy Åkesson säger det här, då pratar han ju med sina väljare. Ja, de här finborgarna, kolla på dem. Nu byter de fot, men de sitter fortfarande kvar på sina positioner.
Mm. Det tror jag är en god poäng. Tove?
Nej, men jag tror också att det är så. Jag tror att Jimmy Åkesson vet precis vad han gör. Han bekräftar sina väljare och det här ordet finborgare. För här finns ju också, jag kan säga så här, att Alice Teodorescu är sin fulla rätt att så här, säga vad hon tycker. Jag tycker att det är bra att man är transparent med var man står och hur man positionerar sig visavi andra. Men det äventyrar ju den här, vad ska man säga, familjära projektet som ändå Kristersson väldigt tydligt driver. Han var ju, tyckte jag, gick för långt i Almedalen när han verkligen, verkligen skulle liksom säga att ja, men Sverigedemokraterna är först av alla. Så här, där tycker jag att han borde ha lyssnat på en del av det Mattias just sa. Att inte ha så dåligt självförtroende ändå. Men det finns ju något det här med att, jag vet, det används det här uttrycket, ja, men ska man hålla för näsan och samarbeta med Sverigedemokraterna? Alltså den här, någon slags underliggande idé om att det här är lite sämre, vi måste göra det. Och det är klart att de borgerliga partierna hade helst av allt inte velat samarbeta med ett icke-borgerligt parti. Men det finns ju en hårfin gräns där man säger det, nu gör vi det som behövs, och att på något sätt positionera sig som lite bättre eller lite sämre än någon annan. Och det här finns ju en nerv som det här illustrerar.
Men Teodorescu sa ju inte att hon håller för näsan eller inte. Hon sa ju egentligen bara sakligt att ja, vi tycker olika.
Absolut, men Åkesson uppfattar att här finns det ett kapital jag kan använda. Här finns det en spänning jag kan få.
Men det är ju just, alltså, Paulina pratar om status och det kan man förstås göra, men det är ju också en retorik som är liksom en del av den här populismen. Där vårdar man sina martyrpoäng, där spelar man offer om man inte är det, som i det här fallet. Man tar varje chans, alltså det handlar inte bara om vad man fick höra för 10 år sedan, utan man hittar på. Jag själv, en 10 år gammal skämtsam tweet som Sverigedemokrater har grävt fram om liksom det lustiga i hur inkompatibla Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas väljarbaser är, gamla kyrktanter som vill förbjuda allt och sådär. Men och det här är ju för att det finns en rätt obehaglig del av det här, att Sverigedemokraterna tål inte kritik. Så fort man är det minsta kritisk så rycker de ut. Och det handlar både om en aggressiv sån här gammal medeltida respektkänsla, att man liksom kaxar, men också en oändlig känsla av sårbarhet som man vårdar med den här offerrollen och offeridentiteten. Det är därför det här kommer upp hela tiden.
En personlig reflektion. Jag tycker ju liksom drevet från vänstern och från antirasister, så kallade antirasister och sådär. Alltså jag har ju varit ute, jag var bara några veckor sedan jag var med i SD-TV och pratade en kvart om hur dum i huvudet Andreas Eriksson är. Och jag fick massor med skit på Twitter för det och sånt där. Liksom, det är ingenting mot vad man får för att man liksom avviker från vänstern. Alltså jag tycker det är mycket, mycket värre att hamna i de dreven. För det är ju liksom, dels att man är liksom ond, att man är rasist liksom, som är, ja. Och sen liksom att det är människor som slår från extrema maktpositioner liksom.
Exakt.
Men det är ju också,
det här var bara personligt.
Ja, men så här, varför blir det alltid en diskussion om vem är värst? Alltså, går det inte att bara konstatera att den här offerretoriken och vårdandet av offerrollen och överkänsligheten, den finns här.
Ja,
sen har vi ju haft många tillfällen att diskutera hur vänstern saboterar både diskussion och deras intersektionella tankevärld där de själva alltid är offer och företrädare för de underlägsna och sånt där, hur mycket upphöjda akademiker de än är.
Ja, det var bara min personliga erfarenhet. Mm. Jag tänkte,
den kan säkert finnas.
Paulina?
Nej, men så här, om du för 10 år sedan sa att vi kan inte ta emot så här mycket migranter därför att det kommer leda till jättestora problem i våra utomförskapsområden. Du kallades för rasist. Jag har träffat människor vars liv har slagits sönder av det här, eller som blev så starkt påverkade av att kallas för såna saker att de inte sen, ja, livet blir inte så likt helt enkelt.
Ja, de har ju tystnat också.
Ja, det är någonting jättestarkt. Mm. Sen går det 10 år. Sen så sker ett totalt haveri i våra förorter. Alltså, jag behöver inte berätta vad som har hänt med gängbrottsligheten och så vidare. Det gick värre än vad de flesta som varnade för. Och då sker en kollektiv omsvängning. Och så kommer de där uppe kommer på att säga, ja, det blev för mycket. Och så kommer man på det samtidigt. Och sen så, på ett sätt som gör att alla är skyddade. Och sen så har vi mage att säga så här, ni där nere håller inte på att odla ert offerskap nu.
Det är en mytbildning.
Nej, det är inte en mytbildning. Jo. Det är precis det som hände.
Nej.
Och det här med att upprättelse finns inte. Det är ingen som kommer tillbaka och säger, ni var inte rasister, vi skojade bara. Det var vi som hade fel. Och sen att då säga att vilket också sker, att det blir ett nytt tecken på låg status att ens prata om det här. Prata om vad som var för 10 år sedan, men det är lite löjligt, det är lite dålig smak, det är låg status. Så att den här statusleken är jätteviktig.
Mm. Mattias?
Det är intressant det här. Alltså, Brå kan du leta upp rapporten från 2011-2005 om det dödliga våldets utveckling. Där skriver de om att det redan då finns ett växande skjutvapenvåld som är gängrelaterat. Ingen kunde förstås förutse att det skulle öka och öka exponentiellt ända sedan dess. Morgan Johansson hade ju tvärtom lovat det narkotikafria samhället och på den bogen har vi jobbat. Men det är inte så att de här människorna var de enda som varnade för eller såg den här utvecklingen kring kriminalitet. Man kom på, det var David Weisbird som fick kriminologpriset för sin forskning om hur viktig platsen är för brottslighet, och därför började man mappa brottsutsatta områden. Det blev en diskussion när Per Gudmundsson använde terminologi för det, men alla var ju överens. Men vänta,
alla,
Paulina,
var inte överens, det, Mattias.
Men snälla du, jag var också där. Men det handlar ju just om det. Alltså, det handlar inte om vilka som såg och vilka som inte såg. Och det här är inte människor med låg status. De påpekade samma sak. Sen har man haft olika lösningar på det här. Och olika förslag. Inget har ju riktigt funkat i den vägen.
Men jag tycker ändå det är lite intressant det som Paulina säger, att lösningarna blev, det var ju vänstern som stängde gränserna. Det var ju de som pressade ner invandringen. Det var ju Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna. De tryckte ner invandringen med 98% eller så här. Det skryter de ju om idag, att det var vi som gjorde det. Att samma personer som liksom 2012 sa att ens diskutera invandring i termer av volymer är att vara nazist. Sen inte bara börja diskutera volymer utan också angripa volymer och mer konkret politik gör att invandringen minskar med 98%. Kan du se att det framstår som kanske svårsmält för den som 2012 blev ifrågasatt?
Absolut. Och det har vi ju diskuterat jättemycket. Vi har varit återkommande. Paulina har skrivit utomordentligt om liksom socialdemokratins fullkomliga skamlöshet i sin historieskrivning kring det här. Det är ju någonting annat än att berätta att det faktiskt fanns röster och en diskussion. Jag säger inte att den är representativ för hela samhället, men den är banne mig inte oförekommande inom just borgerligheten.
Jag ska säga en sak här som jag vet kommer publiceras i en text som du har skrivit, och det har att göra med att det var ju inte så att Sverigedemokraterna var ensamma sanningssägare som ibland framställde, utan det fanns ju framförallt i de borgerligheten men även på andra håll en rik diskussion om invandring och sånt under många år. Det började redan 2002 med Liberalerna. Det fanns Heder, kom tidigt upp på radarn hos väldigt många, det skriver du väl också om. Det har funnits folk som har problematiserat de här frågorna, ni förstår liksom vad jag menar, under mycket, mycket lång tid. När Sverigedemokraterna mest ägnade sig åt att marschera ute i Salem eller göra saker, det är väl ändå också en riktig bild som hör till bilden. Och det tänker jag att så låter det inte riktigt på Åkesson. Paulina räcker upp handen.
Jag ska inte fråga sätter det där med Salem, utan den andra sidan, alltså det pratades och det var frimodigt samtal, det stämmer inte.
Nej, det, alltså, det sa jag, alltså, att vissa lyfter det.
Mattias, du säger så här att Per Gudmundsson skrev, ja, alltså, tror du att det bara var för Per Gudmundsson att skriva, och sen så sa folk, oj, titta här, du, låt oss svara Per Gudmundsson
en sak. Vänta,
låt mig prata klart. Det var inte så att det var så här, låt oss svara Per Gudmundsson en sak, utan han blev ju angripen på ett ohyggligt otrevligt sätt. Mm. Själv vet jag vad det innebar att prata om antisemitism som ett importerat fenomen i vissa avseenden.
Vi återgår till Mattias. Vad tänker du om, ja, när vi talar om den tid som har varit och det som har sagts och gjort och sådär? Vad är din utgångspunkt då?
Jo, men liksom, jag har ju också varit där. Vi har gjort Neo ihop. Det är klart jag har sett hur Paulina blev angripen av Aftonbladet, av andra. Och det är förstås mycket jag inte vet, därför att mycket kommer hem i hemmet personligt och annat. Det har på många sätt varit ett vidrigt samtalsklimat kring de här frågorna, men, och det gäller på båda sidorna, alltså Sverigedemokrater, så fort man ens än idag ifrågasätter dem, så kommer det också en massa skit, och det har definitivt funnits övergrepp från alla håll. Jag har själv inte alltid hållit precis den samtalston jag velat ha. Jag har haft fel i ett antal bedömningar. Jag har försökt att redovisa det så gott som möjligt i hur jag har tänkt om och liknande. Min poäng är att vi har alla de här såren från debatterna, men att göra det till sin identitet och hela tiden vårda och skrapa på det här, att inte lära och försöka bli bättre, det tror jag är farligt. Mm.
Men det är ju också Sverigedemokraternas taktik, det funkar.
Ja, precis, därför att kan du hålla dig ständigt indignerad och dina väljare ständigt indignerade, det här liksom ständiga påminnandet, om det inte finns nya saker att vara kränkt över, så finns det gamla.
Ja. Vi lämnar till Tove som får ihop den här diskussionen, så går vidare.
Oj, oj, nej, det kan jag inte, men jag bara tänker att just det där att Sverigedemokraterna har ju en utmaning, att nu stöder de en regering, de ska så småningom möta väljarna i ett val där de har varit en byggande del i ett regeringsbygge. Och då tror jag att det här med finborgare är precis det de vill positionera sig som, att då kan man fortsätta vara underdog även om man stöder en regering.
Ja, och det är ju också ett dilemma för dem, att de måste ju behålla en viss, det blir ju ofrånkomligt kanske lite paradoxalt. Det är ju ungefär socialdemokrater. Socialdemokraterna har visat att man
de
kan demonstrera
mot sig själv.
Ja, och det blir också en beröringspunkt mellan SD och S. Hörru, nu har vi pratat jättelänge om detta. Vi ska gå vidare. Tove, vi har ju varit på tillställning i veckan. Berätta.
Ja, det har vi sannoliken varit. Jo,
vi ska
har
vi tuta i den egna luren.
Exakt. Kan vi klappa...
I den egna luren, verkligen.
Ja. Kan vi klappa varandra på axlarna? Jo, vi har ju varit på branschgala, årets dagstidning, som är tidningsutgivarnas stora årliga fest, där man delar ut priser i 9 kategorier.
Vann vi alla 9?
Nej, men 2 faktiskt. Dels årets ljudjournalistik, och det blev då den här dynastin som SVT har gjort, den här serien om syskonen Stenbeck.
Mm. Men, och den ska man verkligen lyssna på ifall man inte har gjort det.
Ja. Kapitalismen var som roligast.
Ja, precis. Men sen vann då också priset för årets redaktion, blir då Svenska Dagbladets poddredaktion. Och motiveringen var så här: många tidningar satsar på digitalt ljud, en gör det bäst. Deras podcast First-tänk har gett tidningen ett nytt mervärde och skänkt styrka till både publicistik och affär. Ja, och så vidare. Men det var väldigt roligt, så att vi har ju varit på kalas.
Ja, vi ska snart tala om det. Jag ska bara säga en sak, det här med podcast först, det är inget skämt. Vi börjar varje redaktionsmöte varje morgon med att prata, vad ska det vara i podden? Och så lanserar jag lite idéer, men så chippar alla in med åsikter. Och det har visat sig inte så dumt, för att det leder vidare till bra diskussioner ofta, i och med att man liksom känner sig nära nyhetsfronten. Alltså, den här podden anstränger sig för att prata om det ni lyssnar och verkligen funderar på just nu. Jag vet inte om vi lyckas alla gånger, men det är i alla fall ambitionen. Och det är då också en väldigt bra utgångspunkt för en diskussion som en ledarredaktion ska ha, tänker jag. Intressant, Tove.
Verkligen så. Och sen är det ju, nej men, det blir så tydliga kvitton också, så är det ju klart med läsningen också. Men man ser ju att siffrorna talar sitt tydliga språk. Det är fler och fler som kommer och lyssnar på oss.
Och det här galan, den gick av stapeln på något steakhouse i förorten, eller?
Det var på självaste Berns.
Berns salonger, minsann.
Där var
finborgarna samlades.
Exakt.
Ja, men vi behöver inte skämmas för finborgerligheten.
Och då, nej, men det var ju, de gjorde en poäng av det också, att det var en gång i tiden, var det 125 år sedan, som grundarna av tidningsutgivarna hade faktiskt samlats.
Just på Berns.
Ja.
Maten, vad säger du om den då?
Ja, jag tycker att det smakade bra. Det är ju alltid en utmaning när det är så där stora sittningar, men givet det så tycker jag att det var gott.
De gick på väldigt säkra kort. Det var gravad lax först. Trevlig, viss syrlighet som var där. Och sen så gick vi på, vi som äter kött då fick en bit entrecote och potatiskaka och ett kryddsmör. Mattias, var du nöjd?
Ja. Kött och potatis i alla dess former, det är min hemmaplan.
Och ingen frukt.
Ingen frukt i sittet.
Sen var det ju, jag vet inte om ni har märkt det, men det sändes ju lite, från scenen sändes det lite reklamfilmer ibland mellan utdelningarna. Mm. Och då var det lite roligt det var speciellt. Ni vet den här tidningen Epoch Times, som är ganska omdiskuterad, som då drivs av Falun Gong-rörelsens intressenter i USA. De kom med ett reklamslogan helt plötsligt och berättade hur bra de är. Och sen efteråt blev det alldeles töst. Det var ingen som sa någonting. För alla sa, ja, okej. Så kan det vara. Kan vi berätta något övrigt? Skvaller, Mattias? Eller har du märkt någonting? Du fick mina drinkbiljetter när jag gick hem, så jag hoppas du har skvaller. Och...
Ja, alltså det generande skvallret är väl att jag inte drack upp dem.
Det är skandalöst.
Ja, det är det kanske. Jag gick hem ganska tidigt, men det var ju liksom ganska mycket branschfest, så det kändes som en sån här, det är ju en dag imorgon också tyvärr.
Ja, det var ju inget som spårade ut i fylla och naken dans, i alla fall inte så länge jag var där.
Sa han besviket.
men vi passade på att dricka bubbel innan. Du och jag, Mattias, vi gick ju och försedde oss i baren hela tiden.
Ja, det var jättetrevligt. Ja. Det finns ju, man blir ju alltid glad av bubblor. Det är liksom...
Och Jesper fick en whisky sour efter maten också.
Absolut, det har han förtjänat. Och sen berättade han ju också att när han hade på vägen till hotellet, så var det flera som hade påtalat arbetet med podden. Så att han var glad.
Ja, just det, han gick hem alltså.
Ja,
jaha, fantastiskt att träffa folk. Folk kommer fram i Stockholmsnatten och behöver podden.
Jag tror att det kanske var människor som hade varit på samma kalas.
Här nödgas jag infoga en rättelse, för jag tror Tove missförstod mig. Det var alltså inte mitt i natten och inte andra gala besökare som kom fram med beröm, utan det var mitt på blanka dagen nästa förmiddag i centrala Stockholm. Så tack så mycket alla ni som kom fram och uttryckte ert gillande. Det värmer förstås ett kärvt producenthjärta. Mm.
Jag klev ju ändå upp där på scenen med viss genans. Alltså min roll i poddredigerandet är ju något av den minsta. Men jag tycker ju väldigt alltså, mycket om...
Du leder ju poddar ibland.
Ja, jag gör ju det. Och det, då handlar det ofta om böcker. Och det har varit lite av en dröm för mig att få göra en svensk fackbokspodd. Och nu gör jag ju det som ett litet komplement till det här Cutting Edge och nyhetsnära som du gör. Jag är väldigt glad för de som uppskattar det, för det är en väldigt rolig del av mitt jobb.
Men det tror jag att många gör. Alltså folk gillar det formatet, har vi upptäckt. Det har vi fått.
Och nu känner jag, för nu är vi ändå ett slags mitt favoritmoment. Vi klappar varandra på axlarna. Och då vill jag faktiskt ta tillfället ägt att också med våra lyssnare här särskilt uttrycka ett stort tack till dig, Andreas, för det fantastiska arbete som du gör med den här podden och som har gjort att vi har haft en fantastisk tillväxt under alla de här åren. Och som jag hela tiden också får respons på utifrån att det är ett uppskattat arbete. Så ett stort tack till dig. Jag har faktiskt med mig en liten present.
Nej men ja, nu blir jag tagen med rumpan bara här. Tack så mycket. Tack så mycket.
Och det är en sån här flaska Aquavera från...
Precis. Och sen så är det också så att...
Är de här sedlarna verkligen deklarerade?
Du ser de här stämplande nollorna på. Det är de som ger det värdet.
Ja, det var jättefint. Det här är inte så jättebra radio, så kan du öppna det här sen?
Det får du göra. Men sen ska vi också säga att vi har ju en person som sen då kommer att klippa ihop dagens podd, som ju också förtjänar ett väldigt stort tack för sin insats, nämligen Jesper uppe i Luleå. Och om inte Flora har skött sig, så dyker det upp ett tack till dig också, särskilt idag Jesper. Och sen är det så att jag och Paulina och Peter, vi får ju turen bara att hänga med på fredagen. Men Mattias, du gör ett bra last med den här podden med just de här boken, så jag har en liten present till dig också.
Oh, jättefint. Jag kan säga lite rolig grej. En del i motiveringen till priset då, det var ju då att Svenska Dagbladet gör, det är en smal och vass produktion, och så var på 18 personer på scenen och hämta priset.
Ja.
det var lite roligt. Hörrni, vi ska sluta bjuda på interiörer från finjournalisternas fester. Ni kan ju själv tänka er hur sånt här slutar. Vi ska gå vidare. Jag undrar om inte Paulina ska få prata lite, för det är nämligen så att du skrev en intressant text förra helgen som jag vet att folk har reagerat på. Berätta.
Jo, jag hade läst två böcker. Rob Henderson, som är psykolog, forskare vid Cambridge, och en annan bok som jag nämnt flera gånger i podden, nämligen André Waldens Jävla karar.
Den har du berömt, det är tredje veckan på
raken. Ja, precis. Jag
gillar den verkligen.
Jag ska sluta, och jag känner att den här stackars människan, jag liksom approprierar honom för min konservatism.
Ja, det är inte bra i hans kretsar kanske.
Nej, precis. Det här, ja,
så här, släpp taget.
Jo, men jag skrev i alla fall en text om, som utgick från Rob Henderson, som har skrivit en väldigt uppmärksammad självbiografi, som handlar om hur han då själv har gått från att vara fosterbarn i Kalifornien till att komma in på Yale och sen vidare till Cambridge. Vilket liksom hade varit en stor sak för de flesta att ens komma in på. Men för honom så är det är någonting som sker mot alla odds. Därför att fosterbarn i USA, det är betydligt mycket vanligare att man hamnar i kriminalvården än att man överhuvudtaget går på college. Och det som är så intressant med hans berättelse är att han dels berättar om livet i en amerikansk underklass utifrån forskning, sociologisk, psykologisk forskning om hur det brukar gå och hur det brukar se ut. Men sen blir det riktigt intressant när han beskriver sitt möte då med överklassen på Yale. Och där utvecklar han ett begrepp som har blivit väldigt populärt i konservativa kretsar, nämligen lyxåsikter, som jag också har återkommit till flera gånger i podden. Han upptäcker när han pratar med sina kursare på Yale att de upprepar åsikter och står för värderingar som de själva inte lever efter, men som är en statusmarkör, på tal om status. Och som är precis den typen av åsikter och värderingar som har ödelagt hans eget liv, som har förstört hans barndom. Och då tar han upp några saker. Alltså, i Sverige skulle kanske den typiska lyxåsikten vara, om man själv bor på en bättre adress, att då sitta och förespråka jättemycket ökad migration till, som man vet, någon som påverkar andra bostadsområden och inte en själv. Det är en lyxåsikt. Det är någonting som ger en själv status, men som kostar människor längre ner i den sociala hierarkin. Men han nämner då andra vanliga åsikter som man hör bland sina kursare, till exempel att man tycker att folk ska få hålla på med droger om de vill, till exempel. Det är lätt för dem att säga. Rob Henderson blev fråntagen från sin mamma när han var mycket liten, och hon brukade knyta fast honom i en stol för att kunna ta droger utan att han störde henne. Det är en sån här typisk sak. Eller att man säger att det spelar ingen roll om barn föds in i stabila parrelationer, till exempel. Ja, men det är lätt för er att säga, för i överklassen i USA så har man fortfarande väldigt stabila siffror över barn som föds inom äktenskapet, alltså i stabila relationer. Medan i arbetarklassen så hör det till ovanligheten att barn växer upp med båda biologiska föräldrar. Så att återigen, det är någonting man säger, själv inte lever efter, men som drabbar underklassen.
Hur fick du ihop det här med André Walden?
Ja, men han beskriver ju, hans bok inleds ju med: en gång hade jag 7 olika pappor på 7 år. Och han beskriver just en sån här ganska proggig tillvaro i Sverige på 70-80-talet med en lång rad fadersgestalter och vad det innebär. Och han säger en sån här sak som, han tittar på mannen han trodde var hans pappa då, precis i början av boken, och sen så inser jag, aha, han är inte min riktiga pappa. Och sen så tittar han på sina syskon och så konstaterar han att de har inte bara en annan ögonfärg än jag, de har också färre blåmärken. Och det här är något som Rob Henderson har kunnat visa statistiskt, att det farligaste för ett barn är att växa upp med en bonuspappa. Så att även om vi tänker så här, Självklart ska en kvinna lämna en man som är våldsam, det säger sig självt. Men det kommer någonting efter skilsmässan, det kommer någonting efter familjeupplösning. Och det är lätt att glömma hur illa barn riskerar att fara just efteråt också. Eftersom vi så fokuserar på vad som händer före.
Jag förstår vad du menar. Jag ska faktiskt berätta en historia.
Long story short, jag känner att jag babblade jättemycket.
Nej, men en historia. När jag var barn, apropå med lyxåsikter. När jag var barn så skulle ett stort hus i närheten i det område jag bodde bli flyktingförläggning. Den så kallade Sonettvillan på Lidingö. Som är ett jättestort hus som ägdes då av filmbolaget Sonett en gång i tiden. Det skulle bli flyktingboende här var då under den första flyktingkrisen, under Balkankrisen. Det protesterade naturligtvis alla grannar emot då. Striptease som var ett granskande program som fanns på den tiden åkte dit. Janne Josefsson gjorde en av sina första program. Åkte runt och pratade med grannarna då som sa att ja, men det är inte bra för barnen att se hur vi har det här. Det är för stora skillnader. Och hur ska vi göra med sophanteringen? Och liksom, de mest bizarra åsikterna. Och sen så då... Så panorerade kameran längs de här fina villorna och det spelades herrgårdsmusik på fiol och Åkesson sa, det handlar om dessa människors rätt att vara än mer privilegierade. Ja, ni förstår ungefär. Så här.
Josefsson menar du?
Vad sa jag?
Du sa Åkesson. Freudian.
Men min poäng är efteråt, är den efterföljande diskussionen i studion som då leddes av Jens Orback som på den tiden var programledare för Striptease.
Innan han blev integrationsminister.
Innan han och hans mosters häst och allt det var. Då sa han precis så här att, men är det inte så att det finns en viss... att man kan unna sig vissa åsikter som är väldigt fina, för att de här människorna då på villaområdet på Lidingö i vanliga fall tyckte väl säkert invandring, det var inte något problem, men när det kom då in my backyard så blev det något helt annorlunda. Så här, och det här var då för 30 år sedan, så fenomenet har ju funnits och det har Orback satte samma ord. Jag tror att till och med han använde ordet lyxåsikter faktiskt. Jaha. Intressant.
Det är väldigt, väldigt intressant. Alltså, Rob Hendersons tanke där är att vi går alla runt med en superdator i fickan, så att liksom så här, lyxföremål, lyxprylar, det går att få tag på lyxföremål på ett helt annat sätt än det går att få tag på lyxåsikter. Och ett typiskt uttryck för det är ju hur fashionabla åsikter förändras, hur fort de förändras, just för att underklassen ska inte hänga med.
Tove?
Men jag tänker, den sortens åsikter har ju också dykt upp i klimatdebatten. Jag tänker på med flygandet sådär och personer som har flugit runt hela världen säger att det behöver man inte göra.
Jag kom precis hem från Kenya, nu har jag varit på safari, nu ska vi sluta flyga.
Exakt, medan den här familjen som har det som högsta önskan att få någon gång ha råd att åka, kanske på en charter. Ska ha dåligt samvete för
det. Det är ju så moraliserandet ser ut. Alltså, det är ju charterturisten som åker till liksom Mallorca som är liksom, överflödsflyget. Exakt, inte någon som åker på ännu en konferens. Det finns ju en klassaspekt i mycket av paternalism och sånt där. Jag läste om, det var ju någon professor som heter Barry Schwartz som skriver om valfrihet, hur hemskt det är. Och han exemplifierar med liksom en klädbutik. För där känner sig manliga äldre akademiker inte så hemma. Och så gör man ner tonåringar för att de är bara intresserade av smink och mode och sånt där. Liksom. Och det handlar väldigt mycket om att göra ner andras intressen. Men det blir ju också ett retoriskt redskap som man kan vara lite kritisk mot. Jag tycker Henderson, som du beskriver honom, det är så väldigt bra just det här att han visar att ja, men för mig funkade just komma in i det militära, få ordning och reda, behöva skärpa mig. Thomas Sowell har vittnat om liknande saker. Det var han när han delade rum med en redneck som inte lät honom komma undan med liksom sin svarta identitet som underdog och jag är ett offer för omständigheterna, utan bara, vad håller du på med? Du är på en utbildning som är viktig, skärp dig. Den typen av pluralism, att det finns en förljugenhet i toleransen och mångfalden. Men det finns ju samtidigt ett väldigt lätt sätt att nita folk. Om man tittar på sådana här. Åsa Linderborg hade ju kunnat avfärda drickande som och vinintresse och whiskyintresse och sådana här som en lyxåsikt.
Visst.
Men det har ju egentligen inte med varandra att göra. Därför att det är helt enkelt så att de allra flesta vuxna människor kan finna nöje i liksom att upptäcka viner och whisky och sånt där. Det förnekar på intet sätt att det finns väldigt hemska alkoholproblem. Eller att de har en socioekonomisk prägel så att det är värst liksom för dem som hamnar längst ner.
Paulina, sy ihop säcken.
Ja, men det där med militären som du nämnde, det är jätteintressant. Alltså det som får honom på rätt köl då. För först så går det ju precis så som man förväntar sig för honom, att han hamnar i kriminalitet, han dricker, han håller på med droger och så vidare. Och sen så får han en idé att söka till militären och kommer in. Och det är så kul, för han beskriver det som att säga, ja, alltså dels så lärde jag mig att prioritera rätt, jag lärde mig en massa saker, men sen, dels så är det en ren inkapaciteringseffekt. Alltså unga pojkar hålls instängda under de kritiska år när de annars statistiskt sett hamnar i kriminalitet. Och sen så kan hans kompisar på Yale fnysa åt militären och säga att det är toxisk maskulinitet och så vidare. Men får honom med en räddning.
Mm. Du låter lite som Staffan Hildebrand i G där.
Min moral är jävligt
gammal. Men jag är ju född på 80-talet, jag tror att du glömmer det.
Ja, okej. Okay. Du är ju så ung så du har missat den. Hörrni, vi ska gå vidare. Innan vi kör mina favoritmoment så tänkte jag vi ska nämna den här valkompassen som nu har kommit till EP-valet. Är det någon som har gjort den?
Ja.
Ja.
Alla har gjort den.
Och Mattias, du låter mest trumpen. Blev du folkpartist?
Ännu värre, jag blev kristdemokrat.
Hur lyckades du med det?
Ganska överlägset dessutom. Och jag tror dessutom att det var Kristdemokraterna före Miljöpartiet.
Det var ett elände där.
Nej, före Centern och sen Miljöpartiet.
Det var den där rutan om homofili som du...
Tove, hur gick det för dig? Vann du?
Nej, men alltså, grejen är att det avslöjades ju på morgonmötet. Både jag och även Peter, vi blev ju också kristdemokrater.
Jag hade kristdemokraterna ganska låg. Alltså, ni måste ju ha svarat helt vanvettigt. Jag blev ju förstås rätt parti då, som du ska. Jag såg att det är lite egendomligt. För den här, alla tidningar, Tove, vet vi det? Varför har alla tidningar likadana?
Jag vet faktiskt inte.
Ja, det är någon som har varit bra på att sälja sin.
Ja.
Paulina, hur gick det för dig?
Jag fick Sverigedemokraterna högst.
Jaha.
Och sen Kristdemokraterna. Och då ska tilläggas att de inte svarar vad man tycker om Richard Jomshofs senaste tweet eller Sverigedemokraternas historia eller så.
Du tar avstånd från
du tar avstånd från valkompassen. Jag såg att Anders Lindberg på Aftonbladet han skrev på Twitter, ska se om jag hittar det här. Han var missnöjd med testet.
Att de profillösa socialdemokraterna var profillösa.
Nej, men han menade att liberalerna hade... Vad var det han sa exakt?
Ja, alltså världen är väldigt machiavellisk utifrån det där Twitter-kontot.
Så här skriver han. Gjorde valkompass. Går som vanligt nästan inte att få S som resultat. L verkar ha trixat. Så att svarar man M-svar kan man bli liberal ändå. Alltså han anklagar... Det här måste ju nästan Jan Helin gå in. Han anklagar alltså liberalerna för att sköta medias kontakter. Eller kompasser.
Alltså, även min Rob Henderson-text fick en fantastisk kommentar av Anders Lindberg. Nu måste jag faktiskt ta fram den här.
Men så här, C, MP och L ser ut att ha maximerat svaren så att man lätt kan bli dem. Alltså man kan ju se vad partierna svarar. Det, jag menar, maximera svaren, det är väl något som folk tycker. Eller vad tänker du, Tove?
Ja, nej, men
jag förstår inte kritiken.
Nej, det får man väl...
Även fast sådana här kompasser sällan säger allt.
Nej, men för grejen är att jag gjorde den här kompassen så som jag alltid gör alla kompasser. Det är så här, jag blir vansinnig för mitt alternativ finns ju aldrig. Och om man tar den första frågan så är den så här, miljöpolitiken och klimatet ska stå överst på EUs dagordning. Det tycker jag är helt emot det. Jag tycker Ukraina ska stå överst på EUs dagordning, men... Och då blir det helt emot och då blir det säkert rankat som att jag är emot, tycker inte att de här frågorna är viktiga, det tycker jag. Mm. Men inte överst, så som frågan är formulerad så kan jag inte svara annat än helt emot.
Ja.
Och samma, alltså det här med jordbruket, där är ju bara, ska EU stödja små eller stora jordbruk? Och det är bara så här, inga.
Nej. Kära lyssnare, eller Paulina, du vill säga
nej, men jag vill återgå till Anders Lindbergs Twitter, därför att han kommenterar min text om lyxåsikter och skriver så här. När högern lajvar vanligt folk vet man att det är något jävelskap på gång. På tal om att elit, som nu dyker upp som allmänt skällsord, eller lyxåsikter, eller fin. Högern har den politiska makten, den mediala och den ekonomiska. Ingen annan.
Ja, du ska nog känna dig träffad där. Jag tror det är meningen.
Oh. Underdoggen Anders Lindberg med sin låga månadslön.
Och nu är inte han här och kan försvara.
Så vi ska inte prata folks privatekonomi. Hörrni, det är om valkompassen. Ni som lyssnar får väl jättegärna göra den också. Höra av er och se om ni hamnar. Om ni också blir kristdemokrater eller om ni blir... Eller om ni svarar rätt som jag gjorde och blir liberal. Hörrni, det har blivit dags för mitt favoritmoment. Det är det som heter Svar direkt, då vi stresstestar våra ledarskribenters politiska reflexer och deras förmåga att blixtsnabbt skilja det goda från det onda och det sanna från det falska. Det går helt enkelt till så att jag presenterar några nyligen lagda förslag för mina kollegor och ber dem ta ställning. Ställning tar man genom att blixtsnabbt svara ja eller nej eller förklara sig vara för eller emot. Och snabbt som ögat ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo?
Ja.
Ja.
Regeringen vill minska den statliga kontrollen över civilsamhället, bland annat genom att dra ner den statliga finansieringen av studieförbunden. Detta tycker inte den liberala tankesmedjan Fores om. Tvärtom, den statliga finansieringen och därmed kontrollen bör bestå. Det skriver man tillsammans med den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden på Aftonbladets debattsida. Anledningen till att politikerna behöver kontrollera studieförbundens finansiering är enligt Fores att minskad statlig kontroll leder till färre deltagare på färre platser i landet till högre avgifter. Grupper som bor i lands- och glesbygd som har särskilt behov eller har små ekonomiska resurser kan komma att delta i mindre utsträckning. Vad säger Svenska Dagbladets ledarredaktion? Bör politikerna som Fores kräver behålla sin kontroll över folkbildningen? Ja eller nej? Jag har svar direkt.
Nej.
Nej.
Du går emot din gamla arbetsgivare, Tove.
Ja, just det. Ja, nej, men jag tycker ju att samhället måste, vi måste jobba för att samhället ska vara mycket, mycket större än staten. Och jag tycker att det är, vi har ju en ordning där väldigt få egentligen av svensk, liksom av medborgarna är, väljer just studieförbund som sitt sätt att bilda sig. Det finns ju en enorm flora nu av många, jag menar, du kan lära ett nytt språk genom en app och så vidare. Så att det finns, det här är liksom en modell som uppkom i en annan tid. Mm. Och istället för att då klamra sig fast vid en modell, och jag kan ju säga, jag är ju själv studieförbundsdeltagare, så jag tillhör de här subventionerade, privilegierade som får, som vars skattepengar ni lägger på att jag ska utbilda mig och väva. Men jag tänker att det finns andra sätt att göra det här.
Mm. Ni hörde ju hur jag formulerade frågan, att jag hade en viss udd riktad mot, mot förslaget. Hörrni, vi tar en till. Då är det tankesmedjan Timbro som har testat hur snabbt det går att få en lägenhet i Stockholm och i Helsingfors. I Helsingfors gick det på 10 minuter. Därför vill man nu att Sverige ska göra som Finland har gjort och införa först då det här färdiga förslaget som finns om fri hyressättning i nyproduktion, men på sikt måste hela beståndet släppas fritt. Jag tror att ni alla är anhängare här, så min fråga blir inte så, utan den blir, är det här någonting ni tycker regeringen ska prioritera nu? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Ja.
Ja. Ja, men jag tror att det blir väldigt svårt att få med SD på det, eftersom deras väljare i högre grad kommer bo i hyresrätt.
Okej. Okay. Mm. Mattias, varför är det här, frågan är det här akut? Måste det göras nu alltså?
Ja, alltså det är ju faktiskt helt sjukt att vi har de köer vi har utan att bostadspolitiken ligger liksom högst upp och är det som politiker får frågor om hela tiden. Det visar lite grann den demografiska förändring där liksom vi har en ökad andel äldre, att, för det är ju ofta yngre som behöver komma in på bostadsmarknaden och de blir då inte lika viktiga.
Tove, varför måste regeringen prioritera det här nu?
Nej, men det är ju en dysfunktionalitet och så mycket annat hänger på detta, och vi har ju dessutom, som det är med alla dysfunktionella marknader, så uppstår ju svarta marknader, och det har vi också gått om. Så att det här är ju bara att, så här, varför, det här är också en sån här gammal låsning, men många saker som i sin tur blir satt på håll för att det här inte funkar. Så att, ja.
Det här är ju faktiskt en gammal krigsreglering faktiskt från andra världskriget som infördes då, som de flesta andra ransoneringar, vad man ska kalla det, lyftes ju ja, så fort de kunde.
Inte 2,8 viktprocent i ölen.
Nej.
Folkölen.
Och Mattias, du kan den här storyn. Visst var det så att man hade chansen att få bort den någon gång på 60-talet, men var det Liberalerna som vek ner sig då? Eller hur var det?
70-talet, om du menar hyresregleringen.
Ja,
det var på väg som sagt, men det finns ju övergångsproblem med det, i och med att det är, det skulle då allt annat lika leda till väldigt enkla vinster för fastighetsägarna.
Mm. Hörrni, bra där. Jag hade faktiskt inte fler. Jag har inte kommit så mycket förslag i veckan. Men ni ska inte vara sura för det, för nu är det faktiskt dags för både mitt och ert stora favoritmoment. Det är det vi kallar, är du smartare än ledarskribent? Paulina gör redan segertecknet här.
Ja, hon har tagit hem allt på sistone.
Ja, det har hon.
Ja, men nu jinxen är slutet.
För nytillkomna lyssnare ska jag kort berätta vad detta går ut på. Och jag ska vara så kort så jag säger att det handlar om en frågesport helt enkelt. Ni som lyssnar kan också vara med och sporta. Och så var ni snabbare och rättare än vad mina kollegor gör. Då är ni förstås smartare än ledarskribent. Och då har ni helt enkelt kunnat besvara några trivia frågor lite snabbare och rättare än några andra personer ur samma socialgrupp som råkar ha ett annat jobb än vad ni har. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läst färdigt frågan så får man det, men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Ett svar per fråga, vinnaren får en veckas ära. Och Paulina har ju fullständigt krossat allt motstånd de senaste veckorna, så vi får nästan hoppas att någon bjuder motstånd, annars kommer väl folk höra av sig och tro att det är uppgjort.
Mm, jag tänkte också på det här om dagen.
Vi drar igång.
Det är det man inte vill.
Ja. Som jag nämnde inledningsvis, är ni beredda?
Ja.
Ja.
Som jag nämnde inledningsvis så är vi ju, har vi precis passerat vårdagjämningen. Vad heter vårdagjämning på engelska?
Mattias
först.
Equinox.
Mm. Mars Equinox kan man heta. Equinox heter det. Mer avjämning. Valet år 2000 var extremt jämnt i USA, framförallt i Florida. Där vann efter omräkning till slut George Bush över Al Gore med 537 röster. Demokraternas nederlag har ibland skylts på den gröna kandidaten som tog ungefär 100 000 röster som annars haft god chans att hamna hos Gore. Vad hette den?
Mattias? Ralph Nader.
Just
det. Det gjorde han. Han, still going strong så att sägas, fyllde 90 för några veckor sedan. Vårdagjämningen har stor betydelse i den iranska kulturen. Den kallas ibland det persiska nyåret.
Paulina? Novros.
Så är det. Det firade de alldeles nyss. Det verkar vara väldigt trevligt. Man hoppar bland annat över eld.
Mm.
Och så äter man ju väldigt gott och ja, den firas på många håll i Sverige och persisk mat är ju alldeles utmärkt.
Ja, jag tänkte just det, väldigt god mat.
Hörrni, vi pratade ju om priser också. Tove berättade om att vi har fått pris. Så några frågor om just priser. Politiska partier har faktiskt också egna priser. Vad heter den hedersmedalj som av Socialdemokraternas partistyrelse delas ut till de medlemmar som har representerat partiet i olika organ under minst 30 år? Alltså det finaste man kan få som sosse.
Mattias, är det Hjalmar Branting?
Nej, det är inte det. Det finns en sådan också, men den är lite av enklare slag.
Ja. Det är nog inte Mäster Palm, för han lämnade partiuppdragen 1911 efter att de blev för förbud.
Kan det vara Håkan Juholt-medaljen? Ingen som vill chansa? Nej, den heter Tage Erlanders hedersmedalj. Vad heter det pris som delas ut för den som har gjort särskilda insatser i den liberala...
Paulina, Bertil Ohlin-medaljen.
Avbrott och fel.
Nej!
I den liberala och konservativa idédebatten med tonvikt på frågor som rör demokrati, rättsstat och marknadsekonomi. Senaste gången den delades ut var 2019 och då var det faktiskt en medarbetare på den här sidan som mottog priset.
Paulina.
Nej, du har redan svarat en gång.
Det är den.
Särskilda insatser i den liberala och konservativa idédebatten.
Men vad sa du? Att det var en pris? Eller var det
var ett pris. Ingen medalj.
Tove. Är det Jan i Munkhammarpriset?
Nej, det är det inte. Och 2019 delades ut senaste gången och då var det en medarbetare på sidan. Ja, du har redan svarat nu. Så nu har
vad heter Erik? Ja, jag kommer inte på namnet tyvärr.
Tove, du kan säga för att du stilar.
Boman.
Ja. Och vem var det du tänkte på?
Per Gudmundsson.
Nej. Olof Ehrenkrona fick det.
Men Per har också fått
ja.
Det.
Mm.
Jag tänkte, det är inte Gösta Bohman. Jag tänkte på den här, han som var för rättsstat och sånt där.
Den enda moderaten som var det.
Nej, alltså det var ju någon utanför som, ja, jag kommer inte på.
Tove, du har inte fått det än?
Nej.
Det kommer. Mattias, siktar du på det?
Ja, det vore nära.
Paulina?
Du jinxar allting idag.
Ja, du har nästan just funderat på det. Igår var en stor dag. För första gången på 50 år presenterades mottagare av de kungliga ordnarna. Presenterades att svenska medborgare hade tagits emot, blivit mottagare av de kungliga ordnarna. Medlemmarna ABBA tillhörde den första skaran. Alla blev de kommendörer av första klassen. Av vilken
Paulina.
Order?
Paulina. Vasaorden.
Det är rätt. Några som andra som fick de har inte fått orden än, det meddelades då. Det var generallöjtnant Dennis Gyllensporre och översten Ulf Henriksson. De blev kommendörer, men av en annan order vars mottagare alltid är militärer. Vad heter den orden? Mattias, fick du någon orden?
Nej, jag fick inte ordning på någonting.
Ingen som är chansen?
Nej.
Den heter Svärdsorden.
Mm.
Det är den 22 mars. När jag i vanlig ordning letade även på Wikipedia kring dagens datum upptäckte jag att vi idag firar 61-årsdagen av Beatles albumdebut. Därför några frågor om just Beatles album. Kulturell elementa som förstås ska sitta som klister i förlängda märgen på alla bildade västerlänningar. Jag kommer nämna en Beatles-låt och jag vill att ni säger på vilket Beatles-album dessa förekommer. Och jag börjar med Yesterday. Man kan ju chansa. Men det var ingen som gjorde det. Nej, det, den är på help. Ni vet att de står och semaformerar på framsidan.
Vi är ju nu har vi blivit inbitna Spotifyare, så vi tänker ju inte album längre.
Ja, fast Beatles, det står nog på. Vi fortsätter. Eleanor Rigby.
Paulina. Revolver.
Ja, rätt.
Wow, nu blir jag imponerad.
Och den sista, Lucy in the Sky with Diamonds.
Paulina. Sergeant Pepper.
Ja, ni ser. Det var ju inte så svårt, Ove.
Jag blir aldrig smartare än Paulina Neuding.
Paulina var ju indie-tjej på 90-talet. Så att då...
Nej, nu är du tillbaka i 90-talet och mig igen. Det vill jag inte.
Hörrni, det där kändes lite Måns Ivarsson 1992. Vi lämnar Beatles. Vi önskar att Petra hade varit med. Då hade han ju förstås dominerat. Idag är det 18 år sedan landsförrädaren Stig Wennerström lämnade oss och begav sig till de nedre regionerna. Några frågor om landsförrädare. Två bröder dömdes förra året till livstid respektive 10 års fängelse för grovt spioneri för Rysslands räkning. Vad heter dessa båda landsförrädare efternamn? Tove?
Kia.
Ja, det gjorde de. En annan förrädare mot Sverige har vi haft uppe tidigare, Stig Bergling. Nu tänker jag på hans flykt 1987. Denna skedde som ni säkert minns under en permission då han uppehöll sig i sin hustrus lägenhet i Stockholm. Men i vilken stadsdel låg lägenheten som han flydde ifrån? Han klädde ut sig till joggare och försvann i natten.
Bakdörren.
Ja, och Säpo satt på framsidan.
Paulina. Då gissar jag på Östermalm.
Nej, var det inte.
Mattias. Bromma.
Nej. Det var faktiskt Rinkeby. Det är internationella vattendagen idag. Tydligen.
Minsan.
Paulina, H2O.
Nästan. Vatten består av syre och vad?
Paulina. Väte.
Ja. Paulina 4 poäng, övriga har Mattias 2 poäng, 2-1 poäng. Vattenfestivalen lyste i många år upp Stockholm i augusti, eller förpestade den, beroende på vad man tycker. Vilket år arrangerades den för sista gången, Vattenfestivalen alltså?
Paulina. Jag gissar på 1992.
Nej, det var fint.
Senare. Mattias 1999.
Rätt. Vad heter Sveriges största vattenkraftverk, döpt efter det tidigare vattenfallet i Luleälven, vars kraft reglerats där?
Ja, det hade ju Peter tagit.
Han har nog varit där.
Men det här har ni nog hört, tror jag. Jättestor damm och så åker ner.
Mattias, är det Vindelälven?
Nej, det är Luleälven, det sa jag ju. Men själva platsen, eller det före detta vattenfallet, heter Harsprånget. Ett annat känt vattenkraftsprojekt är det vid Nilen, Assuandammen. När den stod färdigt innebar att en helt ny sjö hade skapats, Nassersjön, som la stora landmassor under vatten. Det innebar också att man fick flytta vissa fasta fornlämningar i form av 2 tempel som byggdes på order av farao Ramses de andra, som man helt enkelt sågade loss och flyttade. Vad heter de här templen? Och det var Sverige inblandade, för nämligen Skanska som var där och sågade. Det har ni säkert hört också. Abu Simbel-templet. Ett sista vattenkraftprojekt. Nu söker jag namnet på en fördämning av Coloradofloden, byggd under depressionen och invigd 1936, namngiven efter en amerikansk president.
Mattias?
Hoover.
Och
därmed så gick du faktiskt upp på samma poäng som Paulina.
Det blir utslagsfrågan.
Ja, andra strafflustet.
Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade förra året, och totala antalet innebar att det var den lägsta nivån sedan mätningen startade. Hur många procent av befolkningen i sådana här, alltså, så att säga, helårspersoner är det som försörjs av olika sociala ersättningar och bidrag? Nu är det då att man är sjukskriven, att man är arbetslös, befinner sig i åtgärder eller förtidspension. Ja, ni förstår. Då vill jag ha en procentsiffra av alla i arbetsför ålder. Närmast vinner.
13.
13, säger Mattias.
12, säger jag.
Och du är så nära, för det är 11,8%.
Oh, yes!
Grattis, Paulina.
Tack.
Ännu en seger.
Ja.
Det är ju helt fantastiskt. Men Mattias, du bjöd motstånd idag.
Ja.
Du pressade henne upp in till mållinjen.
Ja, det är det där med att göra mål i sista minut.
Så är det. Ja, och därmed är vi faktiskt klara för idag. Det här var allt jag hade att bjuda på. Är det någonting som återstår? Du vill inte tipsa om någon bok igen, Paulina? Det brukar du vilja. Jo. André Walderna skulle de ha.
Jag tänkte just säga det. Nej, men jag håller på att läsa en jättebra bok av en forskare på Brookings Institution som heter Richard Reeves, som har skrivit Of Boys and Men, som handlar om manskrisen inom allt möjligt, utbildning och arbetslöshet och det ena med det andra. Jätteintressant bok som jag säkert kommer att prata mer om.
Jag förstår inte vad du pratar om. Jag är man och här har vi inga kriser.
Här krisas det inte.
Här krisas, det kommer 50-årskris snart. Tove, vill du rekommendera lyssnarna att göra något speciellt i helgen?
De kan följa mitt exempel. Jag ska gå både och se en musikal som sätts upp av ett gymnasium, och sen ska jag gå på och höra Johannes Passionen.
Mm, finborgare där. Mattias, vad gör vi finborgare?
Jag ska fira ett par miljöpartister som har gift sig, och så ska jag prata sprit för liberala studenter.
Ja, det låter ju finborgare också. Stort tack Tove Livendal, Mattias Svensson och Pauline Neuning för att ni kom och pratade med mig idag.
Tack snälla Andreas.
Ett nöje som alltid.
Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är som vanligt varmt välkomna och hör över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens prisade producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.